Podplay.
Tjena, tjena.
Läget?
Ja, det är bra.
För fan, nu kör vi.
Det är vågen 2022. Jag, Urban Järdek, möter upp magasinet Horisonts chefredaktör Christer Björle. Vi är på väg till den före detta minkfarmen i Salthamn. Vi är här att besöka direktörens dotter.
Här har vi den, fabriken.
Ja, precis. Skulle jag ha den där på vänster sida?
Där har vi ett jäkla
högskott. När vi åker ner för backen så passerar vi direktörens stora villa. Den ser ut att vara byggd på 1960-talet i en stil som påminner lite om något som arkitekten Frank Lloyd Wright hade kunnat rita. Nedanför villan breder ett stort öppet område ut sig. Det är det gamla minkfarmsområdet. Idag syns inte många spår av farmen, utom resten av en stor fabriksbyggnad mitt i anläggningen. Trots att mer än halva byggnaden är en ruin, så har både en inredningsbutik och en restaurang verkar starta upp i lokalen.
Det gamla där de hade mink.
Vi fortsätter på vägen som nu böjer av längs med stranden. Till slut kommer vi fram till en gammal trävilla som ligger precis intill havet. Där är direktörens gamla sommarvilla. Vi får ett varmt mottagande av direktörens dotter. Vi visar sig in i ett rum med marmor och golv och väggmålningar med motiv som påminner om någonting från antika Grekland.
Det är som en grekisk villa. Olivträd.
Ett par glasdörrar vetter direkt ut mot Östersjön. Här finns statyer och i hörnen står olivträd i stora krukor. Framför oss på bordet, direktörens dotter dukat upp flera olika sorters bröd, marmelad och annat. Och självklart finns det kaffe.
Jag har lite kaffe. Ja, det är så fint. Jag älskar den här platsen. Och jag har alltid älskat Gotland, så jag har alltid längtat hem.
Att växa upp på en minkfarm var inte en helt vanlig uppväxt.
Så det enda vi pratade om var ju så här, vad minkarna åt i frukost då. Det var ju speciellt, men det är väl som andra barn som växer upp på en lantgård, tänker jag. Mm. Att man pratar om djuren och...
Ja, det är klart. Ja,
det här var en minkfarm. Mm.
Vad gjorde du på farmen då? För jag tror du bodde där, så antar jag att du hjälpte till med lite av varje också. Liksom.
Ja, jag lärde mig vaccinera minkvalpar.
Mm.
Så att jag var väldigt bra med djur och hade som ambition ett tag att jag skulle bli veterinär, så jag jobbade lite extra med veterinärer.
Mm.
Så att jag har alltid haft mycket djur omkring mig, men det var liksom den här artistiska sidan av mig, eller den konstnärliga sidan, som jag liksom kände att jag får inte utrymme för då. Och jag alltid håller på att laga mat. Och det var så tacksamt, för mina föräldrar hade inte riktigt tid.
Mm.
Så de blev så glada när jag gjorde det och gjorde menyer och... Så jag kände att jag skulle bli lite olycklig om jag bara var veterinär i slutändan. Man kan ju ändå ha djur liksom. Mm.
Historien bakom minkfarmen har rötter ända tillbaka till slutet av 1800-talet.
Farfar, han emigrerade till Amerika under sena guldruschen.
Just det.
Han levde ju då med indianer och med trappor som handlar med skinn.
Ja.
Vaska guld och jobba med timmer. Och då så föreslog han då för pappa, då, skulle du vilja prova att ha liksom nutre eller minkfarm? För liksom jag har stött på det här i Amerika och det kan vara en framtid. Så farfar hjälpte ju pappa igång. Mm. Och så satt de och resonerade om man nu ska ha minkfarm, då ska man ju vara på något ställe där det är mycket mat.
Ja.
Så de pratade om Nya Zeeland och sådana här ställen där det liksom pappa då skulle kunna fiska.
Aha.
Och av en slump så visade det sig att den här marken var till salu.
Mm.
Det var Gotland, man tänkte det var gott om fisk. Och det hade tydligen varit någon farm här innan.
Mm.
Någon jätteliten. Någonting sånt.
Mm.
Och hur det nu var så hamnade man här då. Hur den är, man kan säga mycket om farmen och alla år som har varit och så, men det som var grejen var ju att minkarna åt upp tusentals ton med biprodukter från hela Gotland.
Mm.
Alla liksom industrier som hade biprodukter i någon form av käk. Så det kom långtradare och För länge sedan tyckte man ju på Gotland då att det här var ju väldigt bra. Ja. Vi kan ju liksom inte skicka det här med Gotlandsbåten. Mm. Och på den tiden fanns det inte biobränsle som man kunde göra. Så att de var väl tacksamma alla de här industrierna att minkarna åt upp det här slaktavfall i olika former. Mm. Och hur det nu var då när farmen, pappa, det var ju så att pappa gick bort så vi la ner farmen. Men då sa min bror det, alltså vi borde göra hundgodis. Mm. För vi får ju bara den här maten. Och det gick så fort allting. Och jag var väl inte kanske helt med på noterna, för jag tyckte liksom det här är så vacker mark och jag tror liksom hela min barndom har jag sett någonting annat här. Men då sa brorsan då, men du, jag har hundgodis. Och tänkte väl, vad fan, kan man inte göra det någon annanstans? Men han gjorde det då.
Och det gick, ni fortfarande tillsammans?
Ja, vi ägde tillsammans. Och då hade vi precis tagit bort farmen och det var ju fortfarande en gammal minkfarm på ett sätt, men mycket behövde städas och så. Och den här blev ju så lukrativt, det var så många som ville köpa det här.
2010 hände någonting som skulle ändra Salthams historia för alltid.
Han hann inte heller med, han hade fått något försäkringsförslag som låg på hans skrivbord, men han hade inte tecknat försäkringen.
Ja, just det.
Ja, så reser vi bort över julen, vi har jobbat så hårt, och så ringer brandkåren när vi sitter ute i en fiskebåt.
P4 Gotland rapporterade direkt från platsen.
Det brinner alltså vid den gamla minkfarmen strax söder om Lummelunds bruk. Branden syns på långt håll från stora vägen, en väldigt kraftig rökutveckling, och det lär vara en lagerbyggnad på omkring 40 gånger 40 meter som brinner.
Hela fabriken brinner. Och jag ser på min bror, alltså nu dör han. Hela huvudet var som en uppsvälld tomat. Bara syrran, jag har ingen försäkring.
Nej.
Så det var liksom dödsstöten för honom.
Hur är det då att förvalta, eller vad vi ska säga, det här området som ju ändå i många äldre gotlänningars ögon är gamla minkfarmen? Liksom.
Ja.
För det sitter ju kvar i medvetandet.
Alltså, jag tror bara att jag älskar den här platsen över allt annat på jorden. Och liksom längtat hit under alla år i Skåne. Och man har tänkt liksom att förr eller senare ska komma hem igen. Det var ju tidigare liksom ett slutet territorium där inga människor egentligen fick vara på grund av farmen.
Så länge det var farm så var det väl avspärrat?
Ja, och när man då lägger ner en farm då måste man ju liksom göra en ny plan för hur området ska användas. Och det satte vi igång med. Och det här är nu liksom jättemånga år sedan. Så att äntligen efter många, många års hårt arbete så har den här plangruppen nu kommit fram till liksom hur vi ska jobba oss framåt.
Till slut kom vi fram till den brännande frågan.
Hur hanterade din pappa det här med Sjögren eller den biten då?
Ja, alltså det var ju svårt på något sätt. För att jag var ju så liten när det där hände. Så jag har ju bara hört mammas version liksom, att hon tyckte det var så hemskt när det här då hände. Och hon var utomlands och läste i tidningen på väg hem eller någonting. Och vi var små och satt med henne på planet.
Pratade ni någonsin om det här?
Jag sa till honom, liksom, kan inte du bara gå igenom hela den här grejen så jag liksom verkligen, verkligen förstår. Och det var ju det att han hade köpt det här för att han behövde vatten till minkarna. Och att han inte på något sätt var inblandad i liksom vart han tog vägen på något sätt. Och han håller ju med om då att det var ju liksom, klart inget bra att ha en bulvan, men han behövde lösa den här vattenfrågan.
Direktörens dotter bekräftar att det var problemen med vattnet som var direktörens huvudsakliga motiv att vilja komma över Sjögrens mark.
Pappa hade ju mängder av borrhål överallt, liksom till minkarna. Och när man gjorde enormt stora vattenuttag under svår torka så kan vissa brunnar ta in lite salt. För att man stressar borrhålen när de ligger nära havet. Och hela tiden så köpte ju ibland pappa fastigheter om något blev till salu runt farmen. För att man behövde personalbostäder och mer mark för minkarna. Han hade ju hela tiden ett intresse av att driva sin farm.
Just det.
Så att det var ju det som var pappas, om man nu tittar på det här med motiv liksom. Och det var väl så att Sjögren behövde sälja mark för att han hade jätteont om pengar. Och då tyckte pappa väl förmodligen då att det är väl jättebra då om minkarna kan få det här. Det var det enda han brydde sig om. Och tyckte väl kanske då att hur skulle han bete sig. Och sen var det väldigt olyckligt att det hamnar med en tvivelaktig bulvan. Och det är klart att det är ju liksom oetiskt kan man ju tycka att liksom ha någon bulvan i ett affärssammanhang. Och att det liksom där kan hända liksom olyckor. För att den här Sjögren kände sig väl besviken om sin vän eller någonting. Jag tror liksom att det är farligt när man gör affärer liksom att vara med människor som kanske inte har etiken och moralen på rätt sida. Och framförallt då med den här bulvanen att ja, de kanske inte var på lagens sida liksom. Och då kan det hända olyckor om någon känner sig överkörd. Jag vet inte, det här är ju bara spekulationer från min sida. Men liksom när jag pratar med pappa om det så säger han ju att han vet ju inte hur det där, alltså hur Sjögren då försvann. Men att han hade köpt det här då genom den här bulvanen. Det var ju liksom klart. Och varför han gjorde det, det tror jag liksom mycket var att han behövde vatten till minkarna. Så pappa hade liksom egentligen ingen intresse av någonting annat än att ha sin farm. Och jag tror ibland, jag vet inte om man tittar på Leif G.W. Persson och alla, så brukar man ju fråga sig, vad finns det för motiv liksom? Och det har väl jag också gjort liksom. Och då har jag förstått liksom att pappa behövde ju vatten till farmen. Det var ju det enda han brydde sig om. Och han sket ju liksom i, han var inte intresserad av Sjögrens hus eller andra saker. Så att för mig är det helt liksom obegripligt och otänkbart att pappa liksom har varit anledningen till en person som på något sätt skulle ha förolyckats i ett sammanhang.
Hon är medveten om att affären som bulvanen förmedlar åt hennes pappa inte verkar gått helt rätt till.
Jag vet inte vad som hände med de där pengarna. Pappa betalade ju liksom. Så att man får väl titta på, som återigen när man gör såna här utredningar, att man tittar på motiven liksom. Pappa betalde och han behövde den här marken antagligen för han då skulle ha vatten. Och liksom om någon annan sedan har tagit pengarna, då kanske det var för att de behövde pengarna för att de var fattiga. Eller liksom hade det intresset. Och då får man ju titta på, var det någon som hade det motivet? Varför skulle min pappa vilja döda en annan människa när han har en minkfarm och har inget problem att betala och han liksom behöver bara lösa sitt verksamheten och vatten till minkarna? Det är ju liksom, min pappa som sagt har levt ett helt liv där han liksom inte ens har bråkat med mig under min uppväxt och alltid varit snäll och alltid hjälpsam och älskvärd liksom. Så att jag tror liksom att det är kanske bättre att titta på människor som tidigare då har varit involverade i folks försvinnanden och mord och dylikt. Det verkar ju mer sannolikt än att man liksom, och så kanske titta på motiven återigen, om någon då behövde de här pengarna till någonting. Men däremot så står jag fast vid att jag tycker inte att man anlitar bulvaner, och det var ett felsteg av honom och därav den här olyckan. För när man har att göra med människor som inte har sin etik och moral på rätt sida så kan olyckor hända, vilket uppenbarligen har gjort här. Och det är bedrövligt. Och på det, med det sagt så har ju pappa också ansvar i det här. Att man gör inte den typen av affärer, kan jag tycka.
Direktören skulle komma att plågas av ryktena kring försvinnandet under resten av sitt liv.
Det känns ju återigen som att pappa gjorde en affär för hans företag och att han redan har fått tillräckligt med skit, även om pappa inte lever. Oförtjänt skit för att många gillade inte hans verksamhet. Liksom ja, den livsföringen som var här med farmen.
Hur ofta får du, liksom, ska inte säga stå till svars, men höra just det här?
Under uppväxten så fick man ju det här slängt på sig någon gång så där bara. Som en skojig grej där någon har liksom... Men jag tror liksom att det har väl också färgat mig lite grann, att man är liksom van på något sätt.
Men att det skulle varit någon fientlighet mellan direktören och Sven Sjögren nekar hon bestämt.
Mamma berättade att hon har varit på middag hemma hos honom, så det känns ju någonstans också som att de umgicks. Mm. Det var ju inte så att de var ovänner liksom. Mm.
Nej, för det har ju stått i tidningarna.
Ja, så jag tror det har kommit ut lite fel. Mm. Det har väl bara varit att han kanske inte ville sälja till sina grannar då, som var grottan och pappa. Mm. Utan han var där borta och hade sin mark liksom. Men att de var ovänner, det är ju inte sant liksom, vad jag har förstått på mamma.
Mm.
Det är sorgligt verkligen att det har hänt och att Sjögren försvann. Och jag önskar så liksom att de hade hittat honom och att saker och ting hade kommit till rätta. Ingen mer liksom.
Mm.
Men nu är det så. Man kan ju inte mer än... Nej. Det finns ju inga arvsynder heller på något sätt. Så människor kan ju inte hoppa på mig heller över något.
Den 6 februari 1973 inleds rättegången mot bulvanen i Gotlands tingsrätt. Målsägaren i fallet är som tidigare nämnts inte Sjögren, utan direktören. Bulvanen står nämligen anklagad att ha lurat av honom sammanlagt 87 500 kronor i utbyte mot förfalskade och på annat sätt ogiltiga köpekontrakt. Förutom grovt bedrägeri och urkundsförfalskning så bulvanen även åtalad för olaga vapeninnehav. Det har nämligen under utredningen framkommit att bulvanen haft 2 hagelgevär hemma som han inte haft licens för. När åklagaren läser upp åtalspunkterna ser bulvanen lugn och självsäker ut. Enligt en av de utsända tidningsreportrarna som bevakar rättegången så har han närmast ett småleende på läpparna. Därefter börjar sakta men säkert den invecklade härva som föregick Sven Sjögrens försvinnande att rullas upp. Det är en komplicerad historia. Det kan ibland vara svårt att hänga med i alla turer. Så du som lyssnar behöver inte oroa dig om allting inte är glasklart. Vi kommer senare i podden få tillfälle att återvända till de delar som är relevanta för fallet. Nu kör vi igång. Åklagaren inleder rättegången med att fråga bulvanen och med vänskapen mellan honom och Sven Sjögren uppstod.
Hösten 1971 hade bulvanen åkt ut till Lummelunda för att titta på en gammal traktor som var utannonserad till försäljning. Säljaren hade varit Sven Sjögren. I samband med detta hade bulvanen frågat Sjögren om han hade några sommarstugetomter till salu. Det hade Sjögren inte haft då. Han var nämligen redan inblandad i en affär med företaget Friab i Stockholm och skulle köpa marken. Sjögren hade också klagat mycket över myndigheterna som inte lät honom stycka av mark som han ville. Ett par månader senare, i januari 1972, hade han träffat på Sjögren igen inne i Visby. Sjögren hade då berättat att hans planerade markförsäljning hade misslyckats och att han nu alltså hade mark till salu om bulvanen var intresserad. Var det norra skiftet, ett markområde längs kusten, någon kilometer norr om gården, som han ville sälja. Sjögren hade berättat att det fanns en påbörjad plan för marken som sa att det skulle användas som fritidshusområde. Bulvanen tänkte att det här kunde bli en bra affär om myndigheterna godkände planen. Några dagar senare åkte bulvanen upp till Lummelunda och tittade på marken. Han och Sjögren kom överens om en köpeskilling på 150 000 kronor. En summa som idag motsvarar ungefär 1,5 miljoner. Enligt kontraktet skulle bulvanen inte behöva betala någon handpenning och köpet skulle inte gå igenom förrän alla tillstånd som behövdes för att bygga på marken var klara. Även om Bulvanen inte hade tillräckligt med pengar själv för att slutföra affären, så räknade han med att kunna finansiera köpet genom medinvesterare när han väl hade kommit så långt.
Under rättegången så ett av åklagarens första vittnen, Svens bror, Nils Sjögren. Han var märkbart tagen av situationen. När han avlade eden så tittade han ut över åhören och sa: "Min bror var 8 år yngre än jag och jag hade faktiskt inte tänkt att överleva honom." Nils berättar att han kände till Svens planer på att sälja mark och hans kontakter med företaget Friab. Han minns hur Sven till slut hade dragit sig ur affären med Friab när det stod klart för honom att de hade gått bakom hans rygg och hade tänkt sälja större delen av gården till direktören. Sven hade sagt till Nils att han bara var intresserad av att sälja det norra skiftet, ingenting mer. Några veckor senare hade Sven återigen ringt till Nils. Han hade då förklarat att han hade fått tag på en ny spekulant på det norra skiftet. En spekulant som var bättre än någon av dem som han tidigare hade haft. Nils hade då erbjudit sig att hjälpa Sven med affären och anlitade en advokat som tog fram ett köpekontrakt som var skrivet enligt alla konstens regler. Åklagaren poängterar att polisens utredning har visat att det här kontraktet för det norra skiftet är helt i sin ordning och att de därför kan gå vidare. Nästa person som vittnar är direktören. Även om inga inspelningar om rättegången har överlevt så finns hela rättegångsförhandlingen transkriberad. Vi har därför valt att låta vår bekant Dan Theander från Kalmar i liv och delar av direktörens vittnesmål. Åklagaren börjar med att fråga hur han och Bulvanen hade lärt känna varandra.
Jag har inte träffat innan den här affären var aktuell. Han kom och sökte upp mig på mitt företag. Alltså, han informerade mig om att han hade köpt norra skiftet av Sjögrens fastighet.
Tidigt på våren 1972 stod direktören och arbetade i sitt skinnlager vid farmen när en person han inte kände sedan tidigare knackade på. Det var Bulvanen. Bulvanen berättade att han visste att det fanns planer för området. Han undrade nu om hans köp skulle ställa till med oreda. Direktören hade svarat att den mark som Bulvanen köpt var han själv inte så intresserad av. Han var i första hand intresserad av Sjögrens södra skifte som låg nere vid bruket. Något mer hade de inte kommit fram till just då, utan efter ett allmänt samtal så tackade Bulvanen för sig. Men det dröjde bara någon vecka innan Bulvanen hörde av sig igen.
Ja, han ringde upp mig kväll en tid efteråt och menade att det fanns möjlighet att han kunde få köpa ytterligare mark av Sjögren. Och frågade om jag var intresserad av att förvärva den för den verksamheten som jag hade tänkt använda den till.
Direktören accepterade erbjudandet på stående fot.
Under rättegången så frågar åklagaren direktören varför han tror att Bulvanen var så ivrig att hjälpa honom att komma över marken. Direktören tycker inte alls att det är så konstigt, utan förklarar att de hade allting att vinna på att samarbeta. Bakgrunden var den markanvändningsplan som höll på att utarbetas och som skulle göra det norra skiftet mångdubbelt mer värt om det godkändes.
Ja, alltså det var ju sättet att lösa liksom markaffären. Alltså här, det var ju frågan om att finna en lösning för hela området. Kan den ena aktiviteten komma åt stånd så liksom hjälper det upp den andra. Då har man ju tänkt sig att man skulle gå få det hela att fungera.
Åklagaren ifrågasätter hur långt de här planerna egentligen hade kommit. Var de verkligen så konkreta att de skulle kunna motivera att Bulvanens iver att hjälpa direktören?
Ja, men med de planerna som de lägger fram som presenteras ju för myndigheten här på Gotland. Då har ju myndigheten här på Gotland tagit del av, sett på mycket. Och i fjol fick jag ett markområde på 80 tunnland som ligger öster om Sjögrens mark. Fick jag ett köp till stånd och fått lagfart på. Men i och med att fick köpa det norra skiftet och Sjögren tydligen ville göra affärer med, så reagerar jag på det sättet i fortsättningen att bara nu Sjögren ville göra affärer med, så var det lika bra att han fick hålla på med det. Man kan då hitta en lösning totalt sett för hela fastigheten på så sätt.
Åklagaren frågar direktören vad han tycker om att köpa marken med Bulvan på det här sättet.
Ja, Sjögren var ju en ganska komplicerad natur och han ville ju gärna hålla sina affärer hemliga. Han hade sina idéer och jag hoppades på att vi skulle kunna så småningom göra en vettig lösning av det i alla fall. Jag försöker ju vara lite affärsman och syssla med affärer. Ska man skapa någonting och utveckla ett företag på Gotland så får man ju göra sitt yttersta för att det ska bli ett resultat. Det hjälper ju väldigt sällan ändå många gånger. Det är inget speciellt att jag gick den här vägen. Det var svårt att få till en lösning och jag har många att arbeta med att det skulle bli ett resultat på det här området. Och då försöker man vara lite affärsman och kan gå sådana här vägar.
Den 15 mars, någon månad efter Bulvanens köp av det norra skiftet och några veckor efter Bulvanens första kontakt med direktören, hade stadsarkitekten kallat till ett möte i Visby. Syftet med mötet var att diskutera de pågående planerna för Lummelundaområdet. Hans-Olof Edin var en av de som var med på mötet.
Det skulle vara ett möte i byggnadsnämndens lokaler nere på Sankt Hansgatan. Och det var lite folk där, kanske 10-15 personer plus då företaget då ifrån Stockholm. Att då ser de och sen är det någon då visar sig att det gör det. Och då, men då var det några tomter som han hade köpt.
Sen hade mötet kommit in på byggnadsplanen som hade upprättats för marken runt Lummelunds bruk med fritidsområden och en djurpark. Alltihop beläget på mark som tillhörde Sven Sjögren. Rolf Udin var den enda som påpekade det absurda i situationen. Sjögren var ju den viktigaste personen i den här frågan. Och han var inte ens på plats. Strax efter att mötet på byggnadsnämnden avslutades hade Bulvanen satt sig på ett flyg till Stockholm. Han skulle nämligen besöka en gammal vän för att låna pengar. Bulvanen, som vid den här tiden bodde i Visby innerstad, hade det nämligen sedan flera år haft ögonen på en stor villa i Brisund. Ett attraktivt område längs med kusten, strax söder om Lummelunda. Villan hade hört till en änka som var släkt med Bulvanens mamma och han har varit där flera gånger som liten. När det blev känt att den skulle säljas av kronofogden på exekutiv auktion våren 1972 hade Bulvanen bestämt sig för att han och hans sambo skulle köpa huset. Den gamle vännen som Bulvanen besöker skulle senare visa sig vara en ökänd direktör och storbedragare i Stockholms undervärld. Han kallades allmänt för porrkungen efter att han köpte ett helt hus på Östermalm som han gjorde om till porrklubbar, spelhålor och bordeller. Det rör sig dock inte om Bert Milton senior utan om en annan person som också fick detta öknamn under ungefär samma tidsperiod. Enligt Bulvanen så hade han för porrkungen visat upp kartor och fotografier över norra skiftet samt protokollet från byggnadsnämndens möte samma dag. Porrkungen förstod att det kunde bli en bra affär. Mot löfte att han skulle få vara med vid utvecklingen av fritidsområdet fick Bulvanen låna 18 000 kronor. Alltså idag nära 180 000 kronor i kontanter, räntefritt. En vecka senare ringer Bulvanen upp direktören. Han berättar då att han äntligen fått Sjögrens godkännande att köpa i södra skiftet. Sjögren ville ha 120 000 kronor, idag nästan 1,2 miljoner för marken. Han behövde också få låna 50 000 kronor kontant som handpenning för att kunna betala av de lån som fanns på marken. Direktören accepterade villkoren. Ett par dagar senare, den 4 april, hade det blivit dags för den exekutiva auktionen på villan i Brisund. Många människor hade samlats på platsen för att titta på. Även vid detta tillfälle var Hans-Olof Edin på plats.
Det var Notaris Publicus, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, som hörde det här och då sa han att priset som blir 10% ska betalas kontant. Min far var intresserad av att köpa det till min tvillingsyster i Kalmar. Och pappa var med bjud och då var pappa med till 40 000. Det var tyst en sekund. 120! Bulvanen. Sen gick han fram med den tjockaste plånbok man kan se. Den började bläddra i tusenlappar. Inför alla åskådare. Så han hade cash.
Samma dag som auktionen hölls hade Bulvanen varit hemma hos direktören och hämtat ut en check på 50 000 kronor och skulle användas som handpenning för köpet av södra skiftet. Checken hade bulvanen löst ut mot kontanter på banken i Visby samma dag. Under våren så fortsatte bulvanen göra av med mycket pengar. Han köpte ett stort parti antika möbler. Vid flera tillfällen hade han visat upp ett tjockt kuvert fyllt med 1000 lappar för olika bekanta. Det hade verkat som att han ville skryta över att han höll på med stora affärer. Köpet av det södra skiftet hade dragit ut på tiden. Men den 1 juni hade bulvanen äntligen dykt upp hemma hos direktören med ett kontrakt som var signerat av honom själv och Sven Sjögren.
Ja, visade mig att han lyckats med ett köp med Sjögren och där fanns 50 000 kvitterat som jag tidigare överlämnat. Jag har dessutom fått en kopia tidigare på det norra skiftet. Den var ju underskriven av Sjögren och hans namnteckning, och vad jag kunde bedöma så var allt i sin ordning. Det tror jag fortfarande beträffande det köpet, att jag inte kan se någon skillnad på Sjögrens namnteckningar på som köp och mitt köp.
Men Sjögrens namnteckning på kuvertet var inte bevittnat, vilket var ett problem. Direktören ville att bulvanen skulle lösa saken genom att ta med sig Sjögren till banken så att kontraktet kunde bevittnas av trovärdiga personer. Men nästa dag hade bulvanen kommit tillbaka med kontraktet bevittnat, dels av bulvanens sambo och dels av någon okänd person. Denna person skulle senare visa sig vara en golvläggare som bulvanen träffat på i Visby av en slump. Han hade trott att det var bulvanens namnteckning han hade bevittnat. Till direktören hade bulvanen sagt att Sjögren inte hade velat gå till banken utan ville dölja sina affärer så mycket som möjligt. Direktören hade trots det accepterat kontraktet och tillsammans skrev de över det på honom.
I rätten frågar åklagaren direktören om han någonsin reflekterade över att bulvanen köpte en dyr villa på exekutiv auktion samma dag som han fick handpenningen.
Ja, det reflekterar inte så mycket över då, men kanske efterhand, men det kan ju vara en tillfällighet att det blev så. Nej, det resonerades just inte så mycket mer om det här. Jag för min del konstaterade ju att det var klart med köpet. Så där hade jag ingen anledning att oroa mig för.
Därefter visar åklagaren upp utlåtande och polisens handstilsexperter som har undersökt namnteckningarna på kontraktet för det södra skiftet. Experterna har kunnat konstatera att signaturerna, både vad gäller försäljningen och kvitteringen av handpenningen, med all sannolikhet skrivits av Sven Sjögren själv. Men, tillägger åklagaren, det betyder ändå inte att den här affären gick rätt till. Försäljningen var nämligen ingen riktig försäljning och kontraktet var inget riktigt kontrakt. Sven Sjögrens bror Nils kallas åter som vittne. Han berättar att några veckor efter att han har hjälpt Sven med kontraktet för det första markköpet så hade de pratat i telefonen igen. Bland annat så hade han förklarat för Sven hur han skulle göra för att få ner skatten på det första köpet. Sven hade i sin tur berättat att han och köparen hade varit i kontakt med olika myndigheter angående avstyckning och byggnadstillstånd för marken. De flesta myndigheter varit positiva, men bland annat byggnadsnämnden hade bestämt satt sig emot. De hade sagt att något byggnadstillstånd inte kunde beviljas om bara det norra skiftet såldes. Men om Sven även sålde det södra skiftet så skulle det vara en annan femma. I så fall skulle antagligen tillstånd kunna ordnas. Sven hade berättat att han och köparen därför hade diskuterat om det gick att komma runt myndigheterna genom att skriva någon slags skenavtal på resten av marken. Nils hade bestämt avrått honom från att ingå några avtal utan att prata med en advokat först. Därefter hade Nils väntat sig att Sven skulle höra av sig igen och berätta om den vidare utvecklingen. Men det skulle bli den sista gången han hörde av sin bror innan han fick reda på att han hade försvunnit. Stig Larssons pappa Gunnar var en annan av Svens bekanta som var med och vittnade under rättegången. Han berättade om hur han en dag under försommaren hade träffat både Sven Sjögren och bulvanen.
Och det var i juni månad 72. Vårt hus hade brinnat i, så vi bodde faktiskt ute i ett garage, en enkel byggnad där över sommaren. Och då kom bulvanen, Sven Sjögren och farsan satt där inne, så de kom in. Sjögren och bulvanen. Min äldste bror var med där och lyssnade av det här samtalet.
Nej, det var väl så att Sven ringde till min far som frågade om han fick komma upp. Han skulle ha med sig sin gode vän som han skulle göra affärer med. För farsan hade hört talas om Amman, men han visste inte vad det var för en kille. Så då kom de här och eftersom det då inte gick att sitta i ljuset eftersom det här brinner här så satt de ute i garaget i soffan där ute. Så där såg jag ju att de satt en god stund. Men det var, om det var en timme eller om det var mer eller mindre, det kommer jag inte ihåg.
Och de satt och diskuterade. Det var helt öppet att bulvanen vill ha norra skiftet. Och farsan visste ju att han behövde pengar så att det var han lite glad för kanske om det kom bli en affär där. Att han har hittat någon som han skulle kunna godkänna som köpare. Men problemet var ju lantbruksnämnden med det där förvärvstillståndet. Så det diskuterades fram och tillbaka. Mm.
Bulvanen och Sven Sjögren hade därför gjort upp en plan. Planen gick ut på att Sjögren skulle sälja även det södra skiftet till Bulvanen. Genom att kunna visa upp kontrakten för både det södra och det norra skiftet till myndigheterna så skulle Bulvanen kunna få alla de nödvändiga tillstånden. Men samtidigt så skulle Sjögren ha ett återköpskontrakt. Så att när alla tillstånd var klara så skulle han kunna köpa tillbaka det södra skiftet medan Bulvanen skulle behålla det norra. Gunnar visste att Sjögren tidigare haft ett liknande upplägg tillsammans med Friab. Gunnar hade varit tveksam till upplägget men han hade ändå fått ett positivt intryck av Bulvanen.
Men efteråt så sa min farsa så här att han hade aldrig träffat förut. Det var någon sorts affärsman. Han hade hållit på med auktioner och grejer. Och han var rätt smart. Och trevlig var han också.
Men man kom inte fram till något bestämt under mötet.
Nej, det bestämdes nog ingenting. Så att efter mötet så då sa farsan. Det var en väldigt trevlig, smart kille, sa han. Den han var smart. Så det kan nog vara kul för Sven om han kan få loss det där norra skiftet. Då får han lite pengar för det han är stort behov.
Men Stig och Inge är idag övertygade om att Sven efter mötet hade löpt linan ut och skrivit på skenkontraktet.
Förmodligen är det så att han skrev på det där och det är då hans död.
I rätten ger Bulvanen en annan version av historien. Han menar att det absolut inte var frågan om någon skenförsäljning. Visst hade han och Sven varit i kontakt med olika myndigheter under våren. Och det hade visat sig svårt att få det norra skiftet avstyckat, men inte även resten av marken såld samtidigt. Till en början så hade de faktiskt diskuterat ett skenköp. Men de hade övergett planerna och till slut hade Sjögren gått med på att sälja hela markområdet med undantag för sitt bostadshus. Även direktören menar att han inte såg några tecken till några felaktigheter med kontraktet.
Nej, jag hade ingen anledning. Jag hade ju heller kontrakt på den norra delen och det var tydligt. Och då hade jag ju fått en vilande lagfart på åkerna. Så jag ansåg väl att det var i sin ordning. Pengarna var ju kvitterade. Jag hade ingen anledning att betvivla att det skulle vara något felaktigt i det här.
Men Svens bekanta är skeptiska till Bulvanens historia.
Under sommaren pratade vännerna flera gånger med Sven om hans affärer. Under samtalen med Sven fick de intrycket att planen med skenköpen var i full gång och att han och Bulvanen tillsammans kämpade mot myndigheterna för att få tillstånd att stycka av. Flera av hans bekanta hade fått onda aningar, särskilt efter att de hade börjat granska Bulvanen lite närmare i sömmarna.
Min far satt i kommunen och mycket föreningar, så han hade mycket kontakter som han då kunde utnyttja mellan första mötet med Bulvanen till det andra mötet, att han kunde ta reda på vem han var. Ja, så gick det 2 månader. Då kom Sven in ensam. Och då sa farsan ögonblickligen till honom. Vad du gör så gör inga affärer med den mannen. Du känner han ju knappt. I så fall måste du ha advokater och sånt som hjälper dig med kontrakten så det blir rätt. Stor risk att du blir lurad. Då blev Sven väldigt sur. Sa till honom, du tror då aldrig på folk. Ja, men jag varnar dig bara, sa han. För jag har lite koll på vad det är för en person.
Men Sven hade hållits fast vid att Bulvanen var rena kyrkängen i jämförelse med de spekulanter han hade haft att göra med tidigare. Dessutom, menar han, så hade han papper hemma som skulle skydda honom. Det var uppenbart att han litade fullt och fast på Bulvanen. Närmaste grannen Iris minns särskilt ett tillfälle.
Och Gunnar Larsson sa till han också, när han mötte honom på vägen. Då sa han så här, den där karen ska du nog inte vara ihop med, sa han. Sa inte det, han rostade alltid så här när han pratade. Sa inte det, nej. Det är min bästa vän.
Även Svens gamle polisbekant, Ingvar Bolin, hade en dag under sommaren åkt över till Sven och försökt få honom på bättre tankar.
Men han trodde ju vissa människor alldeles för gott. Så jag försökte att ge han information så att inte han skulle bli lurad, så att säga. Jag gjorde till och med som så att jag åkte dit. Plus min tjej på den tiden åkte dit och försökte upplysa honom om att han inte skulle vara godtrogen och gå på någonting. Jag ville ju bara att han inte skulle bli lurad, så att säga.
I rätten menar åklagaren att utifrån vännernas berättelse är uppenbart att kontraktet inte var tänkt som ett riktigt avtal. Den bara som en del i en plan för att försöka kringgå myndigheterna. Men istället så hade bulvanen gått bakom Sjögrens rygg och sålt skenkontraktet vidare till direktören. Åklagaren är dock medveten om att hans argumentation har en del allvarliga brister. Om nu Sjögren och bulvanen hade upprättat ett återköpskontrakt som skulle göra att Sjögrens mark skulle gå tillbaka till honom efter att affären var klar, var fanns då detta kontrakt? Inget sånt papper hade hittats bland alla de hundratals dokument som polisen hade gått igenom i Sjögrens hus. Dessutom visade ju handstilsexperternas analys av namnteckningen att även kvittensen av de 50 000 kronorna i handpenningen med all sannolikhet var skriven av Sven Sjögren själv. Men som ni kanske minns så hade ju ingen av Sven Sjögrens grannar eller bekanta märkt några som helst tecken till att han verkligen skulle ha fått några större summor pengar månaderna innan han försvann. Tvärtom.
Och då så hade han köpt en läsk till mig, det var allt han kom ge mig. Ja. Han var utfattig. Han hade inte tagit.
Den största frågan återstod alltså, och den hade åklagaren inget svar på. Hur kom det sig att Sjögren hade kvitterat de 50 000 kronorna på kontraktet om han nu aldrig fick några pengar? Nästa gång i Kalla fall.
Jag kan säga att ni sitter vid Svens bord och stolar.
Är det så?
Ja.
Man får ju intrycket av att alla tre de här huvudpersonerna, för att kalla dem, att de hade väl små rävar bakom öronen alla tre på ett eller annat sätt, va?
Det jag tänker är att liksom, vittnena är ju i alla de här fallen är ju lite vajsing med. Ja. Dessutom är Sjögren borta.
Ja.
Kalla fall produceras av Podplay i samarbete med produktionsbolaget Bangalore. Följ oss gärna på Instagram. Där kommer vi lägga upp bilder på sånt som vi tar upp i podden. Där heter vi kalla_fall. Har du några tips som skulle kunna bidra till att Sven eller Björn hittas? Tveka inte att höra av dig på tips@kallafall.com. Tack för att du lyssnar på Kalla fall.
En del av